Det är måndagen den 29 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Resonemangsäktenskapet Tidö måste bli äkta kärlek. Ja, den rubriken kunde man läsa i förra veckan på Dagens Nyheters debattsida. Artikelförfattarna, nämligen Adam Danieli från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Arvid Hallén från den konservativa och SD-anknutna tankesmedjan Oikos, menar där att de fyra Tidöpartierna behöver en gemensam version för framtiden och lanserar därför vad de kallar Tidö 2.0, ny start för Sverige. Med bland annat 132 politiska förslag för nästa mandatperiod. Det här har ni säkert hört talas om redan. Jag diskuterade ju det bland annat i fredags, mina kollegor. Och även många andra har haft åsikter och debatten har gått varm. Men vad ska man då tycka om detta? Om idén om en djupare åsiktsgemenskap mellan Tidöpartierna, det vill säga mellan Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna. Vilka möjligheter finns det att en sån gemenskap skulle kunna omsättas i praktisk politik? Och vad ska man tycka om de här 132 förslagen? Det tänkte jag vi skulle diskutera idag och då är jag glad att presentera dagens två gäster. Nämligen just Adam Danieli, programansvarig och ansvarig för rättsstatsfrågor på Timbro och en av upphovspersonerna till eller bakom Tidö 2.0. Varmt välkommen hit, Adam.
Tack så mycket.
Och så Andreas Berg, docent i nationalekonomi, verksam vid IFN och vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Flitig skribent och debattör i ekonomiska och politiska frågor. Varmt välkommen du också, Andreas.
Tack så mycket.
Adam, Tidö-samarbetet är ett resonemangsäktenskap, det håller jag med om. Varför ska det inte fortsätta vara det? Varför vill du att man ska hitta äkta kärlek?
Ja, den där rubriken sattes ju av DN och fick sen lite grann sitt eget liv. Den förekommer varken i vår rapport eller i vår artikel. Så jag tycker att det uttryckssättet är lite, det blev lite att dra åt ett annat håll. Däremot så är begreppet resonemangsäktenskap ganska centralt. Vår poäng är att Tidö-avtalet så som det ser ut nu är ett resonemangsäktenskap, men inte bara vilket resonemangsäktenskap som helst, utan kring ett fåtal områden där man har, så att säga, man har slutit ett avtal som gäller kanske framförallt migration, kriminalitet och energifrågor och sen slutat med överenskommelsen där. Och helt enkelt sagt att är vi överens där, då kan vi leva med varandra även i andra frågor. Och det vi vill göra, det är ju att vi vill visa vår potential att göra det här till ett bredare samarbete. Oavsett vilken form det tar efter nästa val så tror jag att det finns ganska mycket reformer även på andra områden som man skulle kunna få igenom i motsvarande konstellation. Och det är det som är poängen med rapporten. Det finns massor med näringspolitik, massor med ekonomisk politik och sådär som borde ha varit en del av tidavtalet och som man borde kunna enas om också.
Okej, så en mer rättvisande rubbel skulle vara Tidöavtalet är ett resonemangsäktenskap. Vi vill göra det till ett bredare resonemangsäktenskap.
Ja, men lite så. Den här nödlösningen eller den här tunna handslaget som man fick till, det skulle vi kunna bredda till fler områden och inte minst sånt som har med tillväxt och näring att göra.
Okej. Vem var det som kom på idén att Timbro och Oikos skulle samarbeta med ett sånt här projekt? Hur väcktes idén?
Nej, men bakgrunden till det här projektet är egentligen en artikel som PM Nilsson, våran vd, och Mattias Karlsson, som är ordförande för Oikos, skrev för ganska länge sedan. De hade träffat varandra i något sammanhang och börjat prata om landsbygdsfrågor. Och PM är ju väldigt engagerad han är liksom naturromantiker och Mattias Karlsson är väldigt engagerad i landsbygdsfrågor. Och så insåg de att här finns det outnyttjad potential. Här finns det saker som en tid och konstellation skulle kunna få till stånd där det finns ett överlapp.
Och så skrev de en artikel. Fisket, tänker jag spontant.
Ja, det var en artikel med ganska, ganska många förslag som gick i landsortspress. Det var lite om bryggrätten och lite om strandskyddet och lite om fiske och sådär. Och det var egentligen det som sen blev en idé hos oss båda, både mig och PM, att man kanske skulle kunna titta på vad finns det för ekonomisk, om vi börjar inventera, vad finns det för ekonomisk politik och näringspolitik som man skulle kunna, finns det lika mycket outnyttjad potential där? Och så vill vi då skjutsa in det i en diskussion nu som kommer att bli allt mer intensiv inför valet.
Okej. Vi ska återkomma till innehållet, för där finns det förstås mycket att säga. Jag ska bara släppa in Andreas i diskussionen. Du kommenterade det här i Sydsvenskan förra veckan under rubriken att Timbro sätter SD i rampljuset är ett stort misstag. Och du tycker att själva samarbetet med den här tankesmedjan Oikos är märkligt. Vad tänker du då?
Jag tänker att det finns egentligen inga bra skäl att göra detta, men jättemånga skäl att låta bli. Vilket gör att jag har ägnat ganska mycket tankar med det åt att försöka förstå vad Timbro vill åstadkomma med det här.
Mm.
Man kan ju tänka så här, tankesmedjor brukar arbeta med allmän opinionsbildning och så får så många som möjligt lyssna på argumenten. Lyckas man bra så påverkar man alla och påverkar därmed politiken oavsett vilka som sitter vid makten. Och så har Timbro gjort historiskt, och de flesta bedömare menar nog att det har gått ganska så bra. Efter att Timbro bildades så har Sverige fått kraftigt förbättrat företagsklimat och ökad ekonomisk frihet, och näringslivets opinionsbildning anses ha påverkat politiken i företagsvänlig och marknadsekonomisk riktning ganska kraftigt under 80- och 90-talet. Sen kan man ju såklart välja att som tankesmedja peka ut vissa axlar som man tycker är underskattade, har flugit under radarn, och hävda att just längs den här samarbetsaxeln så borde vi göra mer. Men just nu så har ju regeringen samarbetat intensivt med Sverigedemokraterna under flera års tid. Så det argumentet funkar inte heller för varför man skulle vilja placera Sverigedemokraterna och Oikos ännu mer i rampljuset. Så slutsatsen måste ändå bli att Timbro vill uppnå just ökat fokus. Även om man tycker att det har varit mycket prat om Sverigedemokraterna på sistone, så tycker Timbro att det ska vara ännu mer. Mm. Och det tycker jag är lite underligt eftersom man har varit så framgångsrik med sin allmänna opinionsbildningsstrategi tidigare.
Vi börjar först med det påståendet, Adam. Andreas drar slutsatsen att du och Timbro vill fästa uppmärksamheten just på SD. Är det så?
Nej, absolut inte. Det här är ett sätt att fästa uppmärksamheten på våra förslag. Är det någon av er som kommer ihåg Timbros valmanifest 2022?
Vakt minne. Andreas, kommer du ihåg det?
Ja, visst. Mm.
För det var ju ett sätt att göra det här så att säga på egen hand. Då la vi fram ganska mycket olika förslag som vi tyckte att de borgerliga partierna skulle plocka upp. Och det var ingen som la märke till det i princip. Det blev väldigt lite uppmärksamhet. Det här är ju istället ett sätt att göra den här typen av förslag relevanta, eftersom att man skjuter in dem i en politisk kontext där de skulle kunna bli verklighet. Så att jag ser liksom inte den stora skillnaden att presentera förslagen i sig och att presentera förslagen i ett sammanhang där de får uppmärksamhet från ett nytt håll. Du skriver ju väldigt tydligt och bra, tycker jag, i din artikel, Andreas, att framgången under 80-90-talet handlade ju väldigt mycket om att få Socialdemokraterna att omfamna en annan politik. Och det var ju att man plockade upp argumenten där. Jag ser ingen större skillnad mot att göra samma sak med Sverigedemokraterna och belysa att om vi kan flytta dem i liberal riktning, om vi kan peka på vilka liberaliseringar som skulle kunna vara möjliga att genomföra för en regering som på något sätt innehåller Sverigedemokrater, då ser jag inget problem med det utifrån vårt grundläggande uppdrag att verka för de här förslagen oavsett kontext.
Mm. Andreas, vad säger du?
Skillnaden är ju att opinionsbildningen gentemot socialdemokratin var aldrig opinionsbildning mot socialdemokratin specifikt. Det var en allmän opinionsbildning för öppenhet, frihet och marknadsekonomi. Och man påverkade sannolikt Socialdemokraterna lite grann, men man påverkade också de borgerliga. Jag tror man påverkade andra partier också. Och det gjorde att man har haft inflytande oavsett vem som har makten. Sen är det såklart så att det måste förhandlas och kompromissas. Men frågan är vem som är bäst lämpad att göra det. Nu har vi haft en regering som har försökt förhandla och kompromissa med Sverigedemokraterna under några års tid. Jag tror de vet ganska väl hur det har fungerat, vad som har funkat bra och vad som inte har funkat bra. Och jag ser inte att Timbro har särskilt stor kompetens att bidra med där. Däremot så har Timbro tidigare fungerat alldeles utmärkt som en öppen och bred kyrka för en friare och öppnare debatt. Så jag tycker lite grann man har tappat sin roll som bred tankesmedja.
Mm. Adam?
Kompromissa gör ju regeringspartierna.
Men det är ju ingen kompromiss. Det är ju det som jag tror vi kanske inte håller med varandra om. Alla de här förslagen som finns i den här rapporten är sådant som Timbro har drivit. I princip alla punkter har vi gjort något slags utspel eller analys kring. Så att det är ju inte så, utan det här är ju ett sätt att visa på det överlapp som finns mellan våra idéer och de som finns hos Oikos. Vi håller inte med om allting. Det är därför det är många delar i det här programmet som inte finns eller som saknas om man jämför med ett riktigt regeringsprogram. Men det behöver ju inte stoppa oss från att visa där det finns samsyn. Sen så håller jag helt med dig om att det är inte vår roll att hålla på och kompromissa. Jag har inga synpunkter på vem som ska sitta på vilka taburetter eller vilka hur man ska lösa en del frågor där man inte håller med varandra. Men det här är ju ett sätt att visa på de omfattande sakerna som man har gemensamt. Sen så är det ju också ett inlägg i en debatt och det har blivit väldigt uppmärksammat. Jag skulle vara väldigt glad om man ser att Centerpartiet plockar upp det här till exempel eller att Liberalerna gör det. Det är ju så att säga förslagen i sig som står fria från partierna. Det är det som är intressant så att säga. Att man kan visa att här är förslag som man kan se på olika sätt och som har stor potential.
Mm. Vi ska nog inte fastna för mycket i det här med olika tankesmedjes roll. Visserligen intressant för oss insyltade, men alla kanske inte tycker det. Jag ska bara fråga dig, Adam. Andreas poäng är så här lite. Det här, regeringen och de borgerliga partierna har ju erfarenhet av över 3 år av förhandlingar med SD. Man vet nog ganska väl vad åsiktsgemenskap finns och vad det inte finns. Det här är väl egentligen inga nya saker för någon. Alltså så här, gör ni ett lite onödigt arbete att ni plockar fram saker som alla redan vet? Vad tänker du om den kritiken?
Ja, alltså det är få saker som är nya under solen. Det är klart att Timbro har drivit många av de här frågorna i många, många år. Och som jag sa tidigare så, det här är ju ett sätt att sätta det i en annan kontext och visa att det också skulle kunna vara politiskt möjligt att få igenom dem. Att de är relevanta. Så att, jag vet inte, att inte göra det här och bara gå ut med förslagen själva. Alltså, så att det hade inte alls fått samma genomslagskraft, tror jag. Mm. Det handlar om att göra det relevant.
Okay. En fråga till dig, Andreas. Både du och jag kan ju Timbros historia och vet ju att det inte alltid bara har handlat om idéer och opinionsbildning. Det har ju också handlat ganska mycket om att bygga borgerlig ekonomik. Det har handlat om att ge plattform för borgerliga ungdomsförbund för att liksom skapa samsyn, inte minst en social roll. Kan man inte tänka sig att liksom det leder den traditionen som nu Timbro agerar? Vad tänker du om det?
Nej. Jag tycker snarast att det här är ett brott mot den traditionen. Om det nu inte är så att man tänker sig att man följer upp den här rapporten med liknande rapporter för kanske de gamla allianspartierna, för mitten, för högersossar, så att vi kan jämföra vilka punkter kommer med i vilka samarbete. Det skulle vara i linje med den här breda traditionen. Jag tolkar det ändå som en kompromiss att man inte har ett ord om arbetskraftsinvandring som just nu är en jättefråga och som är viktig för företagsklimatet. Men så kanske inte är fallet. Men då kan man ju tänka sig att om man gör liknande samarbete kring rapporter med andra tankesmedjor så kan man sedan ha en diskussion kring var får vi igenom mest liberal, marknadsvänlig politik. Om man inte tänker sig göra det, då är ju den kvarstående effekten likväl att man har tagit en förhållandevis liten och tills nu ganska okänd konservativ Sverigedemokraterna närstående tankesmedja och lyft upp i rampljuset och gett massor av inflytande. Och med det agerandet så säger man ju det här är framtiden för svensk politik. Det är det här som är bästa sättet att reformera Sverige. Och jag förstår inte hur man kan vara så säker på det att man väljer att göra det och bara det.
Adam, varför inte ta upp, som Andreas säger, att alla olika möjliga spår framåt, säg att man har sin egen agenda, var får man igenom mest, så skriver man en tillsammans med miljöpartister och så nämner man inte kärnkraft då, av samma anledning man inte nämner arbetskraftsinvandring, och så kan var och en välja efteråt. Vore inte det en bra idé?
Jag kan ju börja med att säga så att det finns, vi gör ganska mycket samarbeten och det är flera andra tankesmedjor som också gör det. Vi har mycket gemensamt med Dagens Arena och vi gör en del grejer med Katalys, vi har samarbetat med Fores. Det har faktiskt funnits försök att göra lite motsvarande projekt vad gäller den ekonomiska politiken vänsterut och de har inte lyckats. Jag förstår på något sätt kritiken, men någonstans kommer jag inte ifrån att Andreas, handlar det här om att du vill se en annan konstellation? Är det det som är den stora... För att jag tror att januariavtalet och sådana här experiment som man har gjort mellan liberaler och vänsterut, de har vi ju redan sett exempel på. Jag vet inte riktigt vad vi skulle kunna bidra med i den diskussionen. Och vi har ju ingen skyldighet att erbjuda någon slags buffé av olika möjliga reformprogram. Utan vi vill ju sätta ljuset på det som vi tror skulle kunna få igenom mest politik och som skulle kunna... Och där det finns potential. Jag tror inte att jag ser helt enkelt inte den potentialen om vi skulle samarbeta med tiden.
Vad säger du om det, Andreas? Är du bara missnöjd med att man råkar göra det just med SD? Är det där ditt, du har problem, så att säga?
Jag är oerhört missnöjd med att man tror att verkligheten ser ut så att framtiden för reformer endast finns i samarbete med SD. Jag tror att det är en grav felbedömning. Jag tycker också att historien talar för det. SD har egentligen bara nationalism och motstånd mot invandring som konstant i sin politik. Det andra kan ändras beroende på vem man för tillfället vill kompromissa med. Det gör att jag skulle inte rekommendera att man bygger långsiktiga liberaliseringar på samarbete med Sverigedemokraterna. Ser man historiskt så är det också så att samarbete i mitten har gett Sverige liberaliseringar som dessutom har blivit mycket mer stabila genom att de har stöd i mitten och även av socialdemokratin. Vi talar om kraftiga privatiseringar, vi talar om ett helt nytt pensionssystem, en skattereform, valfrihetsreformer, EU-medlemskap och en rad reformer som alla nu är så pass gamla att de behöver underhållsarbete. Och det är ett ganska jobbigt arbete där jag skulle önska att Timbro vore mer aktivt. För väldigt många av förslagen i det här programmet är ju förvisso bra, men kanske lite symboliskt enkla, som att det ska bli lättare att bygga bryggor. Jag tycker det är utmärkt, men jag skulle också vilja säga att vi tar tag i de stora frågorna.
Mm. Adam, får svara på det?
Ja, alltså 90-talet är ju slut. Det är väl mitt korta svar på det. Man kan tycka att Sverigedemokraternas intåg i den politiska diskussionen i Sverige är tråkig. Jag tillhör väl en av de som gör det. Men man kan inte bara sitta och titta tillbaka till en helt annan tid när vi inte hade någon annan möjlighet att samarbeta.
Men alltså, Adam, det är ju just för att 90-talet är slut som jag menar att vi måste följa upp de reformer som genomfördes på 90-talet. Slå vakt om valfrihetsreformerna inom offentlig sektor till exempel.
Jag ser absolut ingen framkomlig väg att få igenom den här typen av systemreformer.
Men hur kan du vara säker?
Med några andra. Ja, säker kan man ju aldrig vara. Men om vi säger så här, att liberalisera svenska arbetsmarknaden och bostadsmarknad. Och inte minst göra om i väldigt många av de systemen som i princip är skapade för att Socialdemokraterna ska få inflytande. Det kommer vi aldrig kunna göra i den konstellationen.
Hur kan du vara säker på att Socialdemokraterna är en sämre partner för en fungerande bostadsmarknad än vad Sverigedemokraterna är?
Ja, ganska många skäl. Jag menar, hyresgästföreningen är ju ett ganska viktigt skäl. Alltså jag vet inte. Jag kan hålla med om det, om att det finns saker där man har kommit överens. Man har gått med i NATO, man har gjort breda uppgörelser kring finanspolitiska ramverket, man har pandemifrågor. Massa grejer har man gjort blocköverskridande under de senaste åren. Men det som inte löstes på 90-talet och med den strategin är ju det som vi adresserar i det här programmet. Ja. Alltså det är arbetsmarknaden och det är bostadsmarknaden. Där kommer man ju aldrig i mål. Det är det som 90-talets reformerna misslyckades med. Då måste man ju se sig om efter andra samarbetspartners. Och jag säger inte att någon är bättre än den andra. Men jag skulle absolut inte kunna sätta ihop ett sånt här program tillsammans med någon till vänster.
Fast väljer man att skriva ett sånt här program tillsammans med Oikos och inte i andra konstellationer, så har man ju de facto pekat ut Sverigedemokraterna som bättre än andra när det gäller att åstadkomma de reformerna.
Att jag illustrerar att det finns väldigt mycket att göra, absolut. Men vi kan ju, alltså, jag tycker att Fores har haft en ganska intressant ingång i den frågan. För de har ju gjort, så att säga, de har ju gått steget längre. De har ju verkligen försökt tåta ihop partier och i princip skapat ett vad de vill ha som regeringsunderlag och pekat ut dem och försökt få fram kompromisser mellan de partierna. Och jag kan inte se att någon av de försöken har blivit särskilt lyckosamma.
Okay. Så att jag hoppa in här? Jag tänkte bara fråga Andreas det här som Adam ändå säger, att vägen till vänster är stängd för de här stora frihetsreformerna som är nödvändiga när det gäller arbetsmarknad och bostadsmarknad. Det han känner han sig säker på att det är bara Sverigedemokraterna. Vad tänker du? Ligger du och väger att det kan gå med S, det kan gå med S, men, eller är du säker på att det är just S som är bättre? Vad har du landat där?
Jag är inte säker på alls vem som är bäst. Det är därför jag är så oerhört skeptisk till att lyfta upp en väg på det sätt man nu gör. Låt mig påminna om 80-talet när socialdemokratin såg ut att vara på väg käpprätt åt skogen ur ett liberalt marknadsekonomiskt perspektiv. Efter sista valrörelsen på 80-talet, 1988, så gjorde man helt om i en rad frågor och gjorde upp med borgerliga partier om kraftigt sänkta marginalskatter till exempel. Så att döma ut ett parti på basis av dess retorik vet vi är fel. Och kan leda till att man missar...
Men jag dömer inte ut, jag dömer inte ut något parti.
Du sa ju nyss att vägen med Socialdemokraterna var stängd.
Nej, det var Andreas tolkning. Jag säger det att man måste ju sondera och se vad det finns för alternativ. Alltså Socialdemokraterna har haft veto över svensk politik i jag vet inte hur många decennier. Att vi utforskar hur man kan göra på andra sätt och inte låta dem säga nej till allting. Det kan ju inte vara oacceptabelt för en tankesmedja. Jag säger ju inte alls att man inte kan göra uppgörelse med S. Jag sa precis att man har gjort det när det kommer till NATO och finanspolitiska ramverket och annat. Och pensionsgruppen och många andra saker. Men det kan ju inte vara så att man inte får titta vad som skulle kunna gå att göra istället.
Jag ska prata lite mer om innehållet. En sak som Andreas redan har påpekat, det är ju att det finns vissa politikområden som är utelämnade i det här programmet. Och då nämns exempelvis arbetskraftsinvandring som är ju en tämligen central marknadsliberal fråga. Hur ska vi tolka det, Adam? Är det så att säga att du tror inte att en kompromiss är möjlig där, eller att marknadsliberaler skulle behöva kompromissa så mycket så att det inte blir någon arbetskraftsinvandring? Eller, ja, för jag menar, om man ändå argumenterar för en viss politisk konstellation, så tänker jag ändå, vad tänker du? Hur ska vi tolka helt enkelt att det inte finns med? Som att det inte finns grogrund för samförstånd?
Som att det inte finns ett överlapp där. Mm. Det är inte svårare än så. De vill ha ett kraftigt höjt golv, vi vill ha ett kraftigt sänkt golv. Jag tror att Tidöavtalets kompromisser kommer att stå sig. Men det är ju det som är grejen med det här avtalet. Vi har ju inte kompromissat, utan vi har ju tittat var det finns samsyn någonstans. Det är ju det som är det viktiga. Och arbetskraftsinvandringen är en sån fråga där det inte finns samsyn. Och den får man fortsätta att driva på varsitt håll. Men när det kommer till exempel hyresavreglering, där finns det samsyn. Avreglering av arbetsmarknaden. Att man tittar igenom biståndspolitiken, rättspolitiken, konstitutionella frågor, grundlagsfrågor, demokrati. Det finns så mycket att ta av, och det är det vi vill lyfta fram. Det är ingen kompromiss det här. Det går inte att jämföra med det avtal som man faktiskt skulle behöva teckna. För det kommer att behöva vara väldigt mycket mer givande och tagande.
Okay. Men Adam, menar du att det finns samsyn mellan Timbro och Sverigedemokraterna om marknadshyror?
Ja, jag har ju inte pratat med Sverigedemokraterna, utan jag har ju pratat med en tankesmedja som är nära dem. Och där finns det samsyn, absolut.
Mm. Okej. Okay. En fråga till dig, Andreas. Allting kring SD de senaste, eller väldigt mycket sen SD överhuvudtaget gjorde entré i politiken, har ju omgärdats väldigt mycket av principer och tabun och taktik. Och, det vill säga allt det som inte har med konkret politik att göra. Kan det inte finnas en poäng nu ändå att prata konkreta politiska förslag, att lyfta fram att det här skulle faktiskt kunna gå att göra med Sverigedemokraterna, och inte det, blir inte det ändå en diskussion som för oss lite mer i konstruktiv riktning? Vad tänker du om det?
Jo, det hade det varit för 5-10 år sedan. Nu har vi ju ett pågående regeringssamarbete där Sverigedemokraterna är regeringsunderlag. Så nu tillför det ju ingenting att säga vi ska kunna tala med Sverigedemokrater också. Utan det man tillför nu när man väljer ut Oikos som samarbetspartner för ett sånt här program och ingen annan konstellation, då säger man ju att trots den utvecklingen så tycker vi att Sverigedemokraterna borde hamna ännu mer i rampljuset. Och det är bara det jag ifrågasätter. Jag har inget emot att man gör upp i enskilda sakfrågor. Ser fram emot förslag om marknadshyror med Sverigedemokraternas stöd.
Adam, det är ju så, det här har du skrivit tillsammans med Oikos, som är en liten tankesmedja som visserligen står nära Sverigedemokraterna men inte är Sverigedemokraterna. Det är dessutom en konservativ tankesmedja. Sverigedemokraterna säger sig vara ett konservativt parti, men de är ju också ett nationalistiskt parti. Hur mycket, ja, om vi börjar det. Att göra upp med Oikos är kanske en sak, Sverigedemokraterna en helt annan. Vad tänker du om det?
Nej, men avståndet är ju inte särskilt långt. Och det tycker inte jag är någonting dåligt. Utan vi har ju haft en lång diskussion kring vad vi har gemensamt, vad vi ser som gemensamma målsättningar. Och sen så har vi lagt fram det här programmet. Och jag hoppas ju att de borgerliga partierna tar inspiration av det här. Jag hoppas att andra gör det också. Och jag hoppas att Sverigedemokraterna gör det. Mm. Så att jag vet inte. Var det svar på din fråga?
För jag undrar är så här, det Arvid Hallén tycker, är det vad Björn Söder, Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Jimmy Åkesson och andra i den som bestämmer i Sverigedemokraterna tycker?
Nej, men jag tyckte Andreas uttryckte det ganska bra där. Att de har några frågor som de är väldigt, väldigt bestämda i, där vi inte alls håller med varandra. Men i övrigt så tror jag att Sverigedemokraterna är väldigt öppen för nya idéer och för ny politik. Jag tror inte att de har satt ner foten i de här frågorna, vilket ju är anledningen till att det är så viktigt att prata om vad man skulle kunna göra.
Mm. Vad tänker du om det argumentet, Andreas, att Sverigedemokraterna är säkra på att de är nationalister? I övrigt så har de inte riktigt bestämt sig. Det är bra tillfälle att påverka dem.
Jag tycker det är alldeles utmärkt att påverka dem, men jag tycker det är utmärkt att påverka alla i riktning mot öppenhet, marknadsekonomi och frihet. Och det här påverkar ju inte alla, det här alienerar ju ganska många som av andra skäl ser problem hos Sverigedemokraterna. Så att vill man jobba för marknadsekonomi, frihet och öppenhet, så är det här ju snarast att bidra till motsatsen. Man springer ifrån väldigt många av de allianser och uppgörelser som skulle kunna göras i politikens mitt. Och det tror jag är ett strategiskt misstag. Sverigedemokraterna är inte pålitliga som reformatörer i marknadsekonomisk riktning.
Adam, Sverigedemokraterna är inte pålitliga reformatörer i marknadsekonomisk riktning?
Nej, man kan fråga sig vem som är en pålitlig reformatör i marknadsriktning i Sverige. Jag tror precis tvärtom. Jag tror att det faktum att Sverigedemokraterna inte har bestämt sig och inte har lika mycket investerat i de här systemen. Jag tror att det är någonting bra. Jag tror att det är någonting som gör att man kan lyfta upp de här frågorna på ett helt annat sätt. Vi hade givetvis aldrig kunnat få någon som överhuvudtaget har någon som helst koppling till Socialdemokraterna att lyfta frågan om avreglering av bostads- och arbetsmarknaden till exempel. Det hade varit helt omöjligt. Nu får vi ju upp den här frågan på bordet och säger att det finns konkret reformmöjlighet här. Och sen tror inte jag att det stänger dörren för andra att hänga på. Alltså, Centerpartiet kommer ju gärna hänga på en sån diskussion om den öppnar upp sig. Det är ju inte som att diskussionen bara kan ske mellan tid och partierna när det väl kommer upp, så att säga.
Mm. Andreas, jag är nyfiken på en sak du sa tidigare, att man genom det här alienerar och ökar avståndet från andra politiska grupperingar. Vad tänker du på då?
Jag tänker på att vi med start någon gång efter valet 2014 och sedan i allt ökad utsträckning efter valet 2018 har haft svårt att komma överens brett och kompromissa i svensk politik. Det har gjort att vi har tappat reformförmåga. Vi har nu börjat tappa i ekonomisk frihet. Vi har fått en ytlig och fördummande politisk debatt. Och vi har fått ökad polarisering där extremerna i allt större utsträckning ogillar varandra starkt. Och det här ser jag som mycket, mycket problematiskt. Därför att erfarenhetsmässigt så skulle jag säga att med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som undantag är alla partier i svensk politik tänkbara, bra medlemmar och samarbetspartners i en reformagenda mot marknadsekonomi och öppenhet. Och därför tycker jag det är jätteproblematiskt att en tankesmedja som har bidragit med så mycket gott när det gäller det samförståndet nu bidrar till polariseringen istället.
Skulle du, om så en socialdemokratisk tankesmedja hade exempelvis gjort pekat ut vilka samarbeten det finns möjligt att göra vänster ut mot Vänsterpartiet, då hade du reagerat på samma sätt då, liksom, att det också hade varit ett sätt att alienera övriga partier?
Ja, jag tror mitt omdöme, ett stort strategiskt misstag, hade varit lika tillämpligt på det.
Mm. Okej, okay, Adam, vad tänker du om det?
Nej, jag delar inte alls den verklighetsbilden. Alltså, menar du på allvar att Socialdemokraterna just nu skulle vara inne i en period där de skulle kunna vara konstruktiva partners till olika marknadsekonomiska reformer?
Självklart. Okay. Det är ju i grunden ett kapitalistiskt parti. De har byggt välfärdsstaten på en välfungerande marknadsekonomi. Det finns massor av vettiga marknadsekonomiskt sinnade politiker inom socialdemokratin.
Ja, det gör det säkert. Men de är ju också, de är också uppbundna i de här systemen.
Och
det är det som det är därför vi inte kommer någonstans när det kommer till bostadsmarknaden.
Så gör det lättare för dem att träda fram och kompromissa åt det liberala hållet istället för att förstärka polariseringen.
Andreas, men det här kan ju inte förstärka polariseringen om man vill göra ett bredare samarbete och diskutera sakpolitik. Jag skulle snarare säga att den här demarkeringen som du gör när man säger att vi kan inte prata med S och vi kan inte prata med vänstern och så kan vi bara prata en liten bubbla i mitten. Det är väl det som driver på polariseringen.
Jag
om det är
någonting
som SD vill ha, så är det väl det.
Jag sa att man får prata med alla, men jag skulle ta bort Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet från gruppen pålitliga samarbetspartner när det gäller reformer i marknadsekonomisk riktning. Sen kan man prata med dem i andra frågor. Jag tror till exempel när det gäller byggandet av bryggor, vart man kan få med både Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och ganska många i mitten också.
Ja, vi har ju provat det i och för sig. Men januariavtalet är ett ganska bra exempel på när man försökte göra det här. Och det kan ju inte någon säga gjorde marknadsekonomin eller mittensamarbetet starkare i Sverige.
Andreas, i januariavtalet, är det ett positivt exempel från ditt perspektiv? Eller?
Alltså, tror det eller ej, jag var initialt optimistisk om januariavtalet. Men jag var initialt optimistisk om Tidöavtalet också. Jag tycker båda blev besvikelser. Mm. Och nu hoppas jag på andra samarbetskonstellationer.
Men Andreas, du pratar mycket om att polariseringen är problemet och att vi har svårt att komma överens i mitten. Vems fel är det? Vem är det som behöver ändra sig för att vi ska kunna komma överens i nå dit du vill, så att säga?
Det är aldrig en parts fel, utan ofta allas.
Okej, så det är allas fel. Men här bidrar, så att säga, Timbro till den typen av polarisering genom att peka ut ett samarbetsprojekt med enbart SD?
Ja, naturligtvis. Man hjälper ju till att sätta ökat fokus på det mest polariserande partiet i svensk politik just nu.
Okej, ni står uppenbarligen väldigt långt ifrån varandra här i flera frågor. Andreas, de här 132 punkterna, vad tycker du? Ja, det är 132 punkter, så du kan inte uttala dem alla, men... är det några där du ser som definitivt destruktiva eller dåliga, eller några du ser som väldigt bra, om du bara liksom kort pratar om dem?
Jag tycker de flesta är bra, för att inte säga innovativa. Vissa tycker jag instinktivt illa om, men egentligen inte det som är mitt problem. Jag tycker ju att noll kvotflyktingar är ett bizarrt förslag i en situation när det dör flera tusen i Medelhavet varje år, men det finns andra förslag som jag gillar. Det är inte innehållet eller förslagen som jag avser att recensera.
Mm. Nej, okej. Det står en bit från varandra. Adam, vad har du i övrigt fått för reaktioner på det här förslaget?
Ja, men det har varit väldigt blandat. Alltså, ganska många har varit positiva och sett det här behovet som finns inom den breda liksom, högen i Sverige. Vare sig det handlar om SD eller Centerpartiet eller någonstans däremellan. Att hitta nya förslag. Att få in ny energi i liksom reformdebatten. Jag tyckte att vi fick ganska mycket bekräftelse på det här när Moderaterna presenterade sina resultat av sina reformgrupper som man ska behandla förslag från på stämman här alldeles snart. Där är det ju väldigt tunt med reformer. Så att jag tror att det här har kommit som en ganska bra injektion i många partier. Mm. Sen är det ju en del som har reagerat precis som Andreas och som tänker mer på så att säga det här vad formen är än innehållet. Och det jag var beredd på det. Och jag tycker som sagt att det är fel att studsa på det och inte titta på vad som faktiskt står i, för det finns väldigt mycket bra här.
Mm. Andreas, jag läste Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida. Han talade om Tidö 2.0 som Donald Trumps elaka svenska lillebror och jämförde med det amerikanska högermanifestet Project 2025. Håller du med om det? Är det här inspirerat eller kan det kopplas med till Donald Trump på något sätt?
Jag vet inte. Eller, Anders Lindberg kan säkert koppla det till Donald Trump, men det vet jag inte om jag håller med om eller inte. Jag har heller inte någon insikt i hur det här har kommit till stånd. Så jag passar nog på den.
Okej, inga Trump-beskyllningar från dig. Jaha, jag tänkte att vi ska ta och sy ihop det här, och det verkar som sagt ni står ganska långt från varandra. Adam, kan du bara sammanfatta vad det är du tycker att du har gjort och varför, eller ni på Timbro har gjort och varför det är bra, och sen får väl Andreas återigen bemöta det så att vi sammanfattar argumentationen, så att säga.
Nej, men jag tror att det här har varit en ganska bra murbräcka. Att börja prata om en del frågor som under lång tid har varit utanför den politiska debatten. Där vi har varit helt paralyserade av migration, kriminalitet, ska man samarbeta med SD och inte. Det här är liksom ett nytt sätt att ta sig an den frågan och peka på att det finns väldigt mycket klassiska borgerliga frågor som Sverige behöver ta upp igen och som man kan ta upp i andra konstellationer. Jag håller helt med Andreas om att det är klart att man kan söka samarbete även över blockgränsen. Som jag var inne på så har man gjort det i ganska många sammanhang. Men den här nya dynamiken med Sverigedemokraterna gör ju också att man kan angripa de här gamla sossesystemen på nya sätt. Och reformera dem på ett annat sätt. Och det tror jag är jätteviktigt att man pekar ut. Så det är det som jag ser som vårt resultat här. Att man kan säga, man kan peka på att det går ju att reformera hyresmarknaden. Det är inte en död fråga. Det är inte som januariavtalet. Att man måste låta Socialdemokraterna ha veto över varenda förslag. Utan man kan titta på andra sätt. Och det visar sig att det finns väldigt mycket som Sverigedemokraterna är öppna för att diskutera. Och det tycker jag är poängen med rapporten. Sen kan man göra med vad man vill med den informationen. Det kanske gör Socialdemokraterna mer samarbetsvilliga. Det vore ju en kul reaktion, men ja, det öppnar dörrar.
Okej, en murbräcka, det öppnar dörrar. Det visar möjligheter till nya allianser för att ta sig an viktiga framtidsfrågor och så vidare. Andreas, vad tänker du om den argumentationslinjen?
Ja, jag kan ju ha fel. Men jag kan inte säga att ur ett liberalt perspektiv så är ökat fokus på Sverigedemokraterna vad svensk politik behöver just nu. Men återigen, jag kan ha fel. Men det kan ju Adam också. Och det bästa sättet att utröna om vi har rätt eller fel är att låta många komma till tals. Nu jobbar jag inte på Timbro, men det Timbro jag känner har jag svårt att tänka mig skulle stå enat bakom det här. Och jag hoppas man lever upp till den breda kyrka och högt i tak som man har haft tidigare. Så att vi kan ha en debatt kring huruvida det här är framtiden för liberalisering eller inte. Och har jag fel så ska jag glatt erkänna det.
Adam, hur tänker ni ta den här debatten vidare internt och externt på Timbro? Kommer det finnas möjlighet för alla att göra sin röst hörd?
Ja, absolut. Jag kan ju verkligen tydliggöra det. Det finns många personer liksom, i den liberalsvalen som tycker att det här är att de här förslagen inte är bra eller sådär. Och det är ju jag som står bakom det tillsammans med Arvid. Sen kan man tycka olika om de specifika förslagen. Men det finns liksom ingen... Timbro har ingen corporate view, så att säga. Utan man är fri att tycka precis som man vill om det vi lägger fram. Och det gäller ju också för min del. Jag har ju också invändningar mot en del andra saker man gör. Men det är ju som Andreas är inne på. Det är ju en bred kyrka där man ska ha högt i tak. Så att jag är inte alls orolig för det.
Men då fortsätter vi helt enkelt debatten. Jag hoppas ni båda vill göra det. Det är helt övertygad om att ni kommer göra i olika sammanhang. Förhoppningsvis fler gånger här i ledarredaktionen. Så tror vi stänger diskussionen där för idag. Stort tack Andreas Berg för att du medverkade idag.
Tack.
Och stort tack Adam Danieli för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Och nu hoppas jag att det här gick fram bra till er som lyssnar. Adam befinner sig på andra sidan Atlanten och det har varit lite störningar under inspelningen, men jag hoppas att vår producent ordnar det. Stort tack i alla fall till er som har lyssnat idag på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Just den fortsatta diskussion som båda deltagarna efterlyste. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.